Men hur som helst, enligt det här kvantmekaniska tankeexperimentet från Max Tegmark, som alltså bygger på den teoretiska fysikens genuina förutsägelser, skulle det vara mer eller mindre omöjligt att dö. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap. Psykotikki.
Kvantum, det du inte visste att du ville veta.
Så var det dags för publikfavoriten Fråga Kvanthopp. Tack för alla frågor som ni har skickat in. Så många kom det de facto att jag omöjligt hinner besvara dem alla i det här avsnittet. Därför kommer Fråga Kvanthopp den här gången att bli en tvådelad affär. Just det, också nästa veckas avsnitt är tillägnat lyssnarnas frågor. Hurra! I veckans avsnitt behandlar vi bland annat frågor om kvantodödlighet i multiversum, om knarrande snö och om palladiums elektronkonfiguration. Men vet ni vad? Vi skippar introduktionerna och dyker raka vägen ner i frågelådan. Marcus Rosenlund, så heter jag för övrigt. Välkommen till Kvanthopp. Första frågan kommer från Henning Sarenpää.
Om multiversum existerar och man dör, flyttas ens medvetande då ögonblickligen till ett annat universum utan att märka det förstås? Är man samtidigt död och levande i otaliga universum?
Ja, det här är faktiskt en tankenöt som har hållit diverse filosofer och teoretiska fysiker upptagna genom tiderna. Science fiction-författare också naturligtvis. Låt oss kolla vad den teoretiska fysiken säger, och då uttryckligen kvantmekaniken. Det finns ett begrepp kallat kvantodödlighet som härstammar från ett tankeexperiment i slutet av 1980-talet som senare formulerades mer fullständigt av fysikern och kosmologen Max Tegmark. Och det baserar sig uttryckligen på tanken om multiversum, alltså flera universum. Det finns ju en mängd olika uppfattningar om hur multiversum kunde tänkas vara funtat, men vi utgår från Hugh Everetts klassiska modell för det här syftet, det vill säga kvantmekanikens många världar-tolkning. Eller det vill säga, det är Max Tegmark som lutar sig mot Everetts många världar-tolkning i det här exemplet på kvantodödlighet. Och så här går det alltså då till. Tänk dig att varje enskild händelse som inträffar får universum att förgrena sig till två nya universum. Tidslinjen spjälks i tu, liksom. Ett universum uppstår där du beställer en capricciosa och ett annat där du beställer en frutti di mare. Du kan alltså betrakta multiversum som att det finns ett oändligt antal sådana universum där, säg nu, axelmakterna vann andra världskriget, eller där Kekkonen förlorade valet mot Fagerholm, eller där du blev arkitekt istället för lokförare, etc. etc. Och, vilket är viktigt för den här tankenöten, sådana universum där du lever och mår väl, och sådana där du föll i trappan och bröt nacken. Det finns med andra ord otaliga universum där du lever och otaliga universum där du är död, precis som Henning nämnde i sin fråga. Max Tegmark säger då alltså att vi kan dö många gånger under vår livstid. Varje gång vi dör hoppar vårt medvetande till nästa tidslinje, mycket lik den där vi dog. Bara att vi dör inte i det universum. Vägen förgrenar sig och den gren där vi dör, den tar slut. Men vårt medvetande tar då den andra vägen. Den där vi inte dör. Det finns faktiskt för det här ändamålet en version av Schrödingers katt. Tankeexperimentet där katten i lådan är både död och levande samtidigt tills man öppnar locket och kollar och vågfunktionen kollapsar så att säga. Det vill säga katten bestämmer sig att är den död eller levande. I det här alternativa Schrödingers katt-experimentet är det du som sitter i lådan med en pistol mot tinningen. En pistol som är kopplad till en radioaktiv atom som sönderfaller med exakt 50% sannolikhet. 50-50. Om atomen sönderfaller, då avfyras pistolen och du dör. Och här finns då alltså två olika tolkningar inom kvantmekaniken. Enligt Köpenhamns-tolkningen av kvantmekaniken, som någon utanför lådan ser det, existerar du då i en superposition av tillstånd. Vilket betyder att du samtidigt är levande och död, precis som katten i Schrödingers låda, tills locket öppnas och ditt tillstånd observeras. Men i många världar-tolkningen av kvantmekaniken är du i praktiken odödlig. Ditt medvetande skulle bara fortsätta i ett sådant universum där atomen inte sönderfaller och pistolen inte avfyras. I alla andra universum skulle du vara död. Det skulle inte ens spela någon roll om du envisas och fortsätter spela ditt livsfarliga spel. För som du skulle uppleva det skulle pistolen aldrig avfyras hur många gånger du än upprepade experimentet. Visst, i flera universum så avfyrades den och du dog, men det kan du ju inte uppleva. Du kan bara följa den tidslinje där du överlevde. Eller, vilket kanske ändå är mer sannolikt, du kanske skulle finna dig själv i ett universum där du aldrig tackade ja till att delta i ett sånt här totalt huvudlöst experiment. Men hur som helst, enligt det här kvantmekaniska tankeexperimentet från Max Tegmark, som alltså bygger på den teoretiska fysikens genuina förutsägelser, skulle det vara mer eller mindre omöjligt att dö. Men, nojo, allt det här är ju sist och slutligen bara spekulationer. Ungefär som man på 1400-talet spekulerade om att det finns alla möjliga andra kontinenter där ute. Som min mormor skulle säga om det här, den som lever får väl se. Eller den som dör. Jenny Wilhelms Seppälä frågar.
Jag funderar ofta på hur man kan få en klimatkrisförnekare att förstå att klimatkrisen inte är en konspirationsteori. Vad säger vetenskapsmannen åt dem då de tar till argumentet att vi har inte gjort temperaturmätningar så värst länge och att temperaturer alltid har fluktuerat på planeten oberoende av människan?
Jo, det är ju inte lätt det här. Det finns en massa vetenskapliga argument som man kan möta skeptikerna med. Att temperaturerna alltid har fluktuerat på jorden, oberoende av människan, det stämmer såklart. Jag har själv skrivit en bok om det här, som mig behöver man inte övertyga. Den globala medeltemperaturen liksom atmosfärens koldioxidhalt har båda varit både lägre och högre än idag. Framförallt högre, mycket högre. Det här använder ju de så kallade klimatskeptikerna som argument för att också vår tids uppvärmning är inom citat naturlig. Utan att tillägga vad det är som skulle ligga bakom uppvärmningen, om det inte är vi, eller att definiera vad de menar med naturlig. Men grejen är alltså den att ingen klimatförändring sker utan en orsak. Det finns alltid någon mekanism, en naturlig mekanism, som har lett till att temperaturen har höjts, till exempel. Inför paleocen-eocens värmemaximum för 55 miljoner år sedan, till exempel, den värsta uppvärmning som jorden någonsin har skådat, med uppemot 8 grader högre global medeltemperatur än idag, då var det sannolikt vulkaner som låg bakom. Det är det inte nu för övrigt, det vet vi. Men det som hände då var alltså att Amerika och Eurasien höll på att gå isär då. Atlanten var i färd med att bildas. Men dels så tog det länge för koldioxidnivåerna att höjas till katastrofala nivåer den gången. Enligt en tolkning mer än 13 000 år. Okej, det är ju fortfarande bara en ögonblinkning på den geologiska tidsskalan. Men på den mänskliga skalan är det jättelänge. Jämför nu det till exempel med det att vi har hållit på med att höja på nivåerna i några futtiga sekler nu. Och dels, trots att det var naturliga orsaker som låg bakom den gången, utmynnade det ändå i en katastrof och ett stort utdöende. Bara för att någonting sker av naturliga orsaker betyder det inte att vi inte behöver oroa oss för konsekvenserna. Dessutom är vi själva, vi människor, en naturlig orsak. Vi är inte syntetiska, vi människor. Vi är en del av naturen och vi bor mitt i den och vi är beroende av den oavsett vad vi väljer att intala oss själva. Och vi påverkar naturen och klimatet. Det är liksom oundvikligt. Betydligt mindre organismer än vi har utövat enormt inflytande på klimatet. Som cyanobakterierna till exempel, de blågröna algerna och gräsväxterna till exempel. Bägge hade en kraftig nedkylande effekt på klimatet då de först uppträdde. Den här gången är det vi som är i farten, fast vi tar inte bort kol från atmosfären som de gjorde, gräset och cyanobakterierna alltså. Vi ökar på det. Ökningen är dessutom mycket snabbare, till och med jämfört med ökningen som ledde till paleocen-eocens superuppvärmning. Angående det andra exemplet på klimatskeptiska argument som Jenny nämner, vi har inte gjort temperaturmätningar så värst länge. Det finns andra sätt än direkta mätningar att skaffa sig kunskap om hur klimatet såg ut i förhistorisk tid. Forskarna kan till exempel analysera mängden pollen och annat organiskt material i sjöarnas bottensediment. Studier av koraller ger oss också nyttig kunskap, liksom kemiska analyser av luftbubblorna i iskärnor borrade från glaciärerna på Grönland och Antarktis, för att nu nämna ett par exempel. Den här sortens indirekt kunskap om klimatet kallas proxydata. Och visst, forskarna är väldigt långt beroende av proxydata, eftersom meteorologiska mätningar av temperatur och nederbörd inleddes i Europa så sent som på 1700-talet, i resten av världen ännu senare. Men bristen på direkta mätningar från någon viss tidsperiod hindrar inte oss att studera gångna tiders klimat till och med miljontals år tillbaka i tiden. Datan talar väldigt ofta sitt tydliga språk för den som kan läsa den. En helt annan femma är sedan huruvida det överhuvudtaget är fruktbart att försöka övertyga en hårdkokt klimatskeptiker. Leder det någon vart eller är det bara ett stort slöseri med tid? Det finns till och med forskning som tyder på att den som har snöat in på en eller annan konspirationsteori oftast bara blir mera övertygad om man försöker presentera fakta om hur saker och ting egentligen ligger till. Men jag har ett argument som jag brukar köra med som åtminstone tycks få folk att tänka till då och då. Det baserar sig på den så kallade försiktighetsprincipen. En princip som tillämpas bland annat av EU och inom offentlig förvaltning. Försiktighetsprincipen slår alltså fast att då osäkerhet råder om huruvida exempelvis en ny teknik eller en politisk åtgärd kan skada allmänheten eller miljön, och vetenskaplig konsensus saknas om tekniken eller åtgärden är farlig, då ska tekniken eller åtgärden i fråga betraktas som farlig. Bevisbördan faller alltså på verksamhetsutövaren, i det här fallet den som står för utsläppen och som hävdar deras ofarlighet. I och för sig, i dagens läge kan man ju inte ens skylla på att konsensus skulle saknas då det kommer till den globala uppvärmningen och dess orsaker. Oavsett vilken metastudie du väljer att hänvisa till så är de klimatskeptiska referentgranskade vetenskapliga artiklarna i en försvinnande liten minoritet. Ändå finns det gott om dem som är beredda att kasta försiktighetsprincipen på sophögen och glatt ignorera alla risker och kasta mer kol under pannan, baserat på den pyttelilla sannolikheten att en handfull tvivlare har rätt. Och här kommer alltså mitt exempel som jag brukar använda för att illustrera det här. Tänk dig alltså en bro som leder över en brusande, livsfarlig fors. 99 av 100 brobyggnadsingenjörer säger att bron är livsfarlig och kommer att rasa ner i forsen när som helst. Skulle du då skicka ut dina barn på bron, baserat på den där ena ingenjören som säger ingen fara, bron håller nog? Skulle du vara lite mer benägen att skicka ut dina barn på den här bron om det inom citat bara var 97 av de 100 ingenjörerna som säger att bron är livsfarlig? Eller 91? Eller 50? Var går gränsen? Jag vet inte med dig, men jag skulle känna mig olustig inför tanken på att mina barn går över bron om bara en enda av de 100 ingenjörerna säger att bron är livsfarlig. Kalla mig konstig, men jag brukar bli lite konservativ när mina barns liv står på spel. Oavsett om det handlar om broar eller klimatet. Ändå finns det alldeles tydligt gott om folk som inte tycker att man behöver lyssna på de där 99 ingenjörerna som säger att bron är livsfarlig. För dels blir det så dyrt och barnen blir försenade från skolan och sådär. Om vi blir tvungna att ta omvägen via den nya bron längre uppåt vägen. Men jag tjäda, som finnen säger. Robert Dahlström undrar:
varför knarrar snön under fötterna?
I det här fallet väljer jag att citera en expert på området i fråga som redan har uttalat sig. Meteorolog Lars Knutsson på SMHI i Sverige ger svaret på samma fråga då den ställdes av tidningen Bohusläningens läsare. Snö består av små iskristaller som alla är fulla av små luftfickor. I ett kallt lager nysnö är upp till 90% av volymen luft. När vi går på snön komprimeras den. En friktion uppstår mellan iskristallerna och en del av den bryts också sönder, svarar alltså Lars Knutsson. Troligen, fortsätter han, är det själva friktionen som ger upphov till det karakteristiska knarrandet. Ju kallare det är, desto större blir friktionen och desto ljudligare blir våra steg på snön. Vid högre temperaturer nära nollan, då snön blir lite fuktig, reduceras friktionen och knarrandet blir mindre eller ohörbart. Det här alltså enligt SMHIs meteorolog Lars Knutsson. Nästa fråga, den kommer från Gerd Holmström.
En fråga som alltid har förbryllat mig är palladiums elektronkonfiguration. Det finns ju en helig oktettregel som säger att det i det yttersta elektronskalet aldrig får finnas fler än 8 elektroner. Men i palladiums yttersta skal finns det enligt periodiska systemet 0 valenselektroner och skalet innanför har 18. En elev frågade mig varför det var så här och jag fick som kemilärare stå med hundhuvudet och kunde inte förklara detta. Kan du?
En mycket bra fråga där från Gerd Holmström. Alla regler brukar ha sina undantag. Och det här är en av de gånger då den inom citat heliga oktettregeln faktiskt inte håller. Oktettregeln är alltså en i princip väldigt simpel regel som tillämpas i kemin. Den säger att atomer tenderar att byggas upp på ett sånt sätt att varje atom i det ideala fallet innehåller 8 elektroner i sitt yttersta skal, det så kallade valensskalet. De är undantag förstås för vete och helium och så vidare. Med den här sortens fullt hus, alltså 8 elektroner i valensskalet, uppnår atomerna en så kallad edelgasstruktur. Edelgaser är stabilare än atomer med vanliga elektronkonfigurationer. De ränner inte runt hela tiden och letar efter någonting annat att reagera med. Oktettregeln fungerar bra för de flesta situationer, men det finns undantag. Och palladium är ett av de mera speciella undantagen. Palladium räknas för övrigt faktiskt kemiskt som en ädelmetall. Palladium, kemiskt tecken PD, har atomnummer 46, vilket betyder att det har 46 protoner i sin kärna och i sin neutrala form också 46 elektroner. De här elektronerna fördelas sedan i olika energinivåer eller skal runt kärnan. Lite som våningar i ett hus kan man säga. Skulle palladium följa den traditionella fördelningen, den så kallade Aufbau-principen, skulle den ha 5 elektronskal med 2, 8, 18, 16 och slutligen 2 elektroner på den femte inom citat våningen. Men som Gerd påpekar, den femte nivån, det som borde vara valensskalet, är tomt. Istället klämmer palladium in 18 elektroner på fjärde våningen. 16 ordinarie plus 2 inom citat fripassagerare. Det här att knycka elektroner från en högre nivå för att fylla en lägre nivå är inte helt utan motstycke i det periodiska systemet. Också krom och koppar kör med ett motsvarande knep, men de knycker bara en elektron från, inom citat, övre våningen. Palladium knycker 2, och det är unikt. Men varför gör palladium så här då? Tja, det har att göra med energi. Naturen är en snåljobb. Den försöker ordna allting så, inom citat, billigt som möjligt. Så att energinivån blir den lägsta möjliga, alltid. Vatten rinner till exempel alltid ner för en sluttning längs rutten med det minsta möjliga motståndet, etc. På samma sätt fördelar sig elektronerna i atomernas skal på det sätt som minimerar systemets totala energi. Och för palladium kräver det mindre energi att ha 18 elektroner i det fjärde skalet snarare än att ha 16 i det fjärde och sen ett par stycken av dem i det femte skalet. Så också om det bryter mot oktettregeln så är det här bara ett exempel till på hur naturen strävar efter den lägsta möjliga energinivån. Det är också ett exempel på att oktettregeln är mer relevant för grundämnena i huvudgruppen och mindre så för de här frifräsarna bland de så kallade övergångsmetallerna. Men summan av kardemumman här är hur som helst att det alltid finns ett undantag för varje regel. Utom för regeln om att varje regel har ett undantag. Paradoxalt nog. Och det var allt vi hade tid för i den här veckans kvanthopp, som alltså var ett fråga-kvanthopp. Så många frågor kom det in och stort tack till er alla för alla era fina frågor. Att vi inte hann med mer än en bråkdel av dem. Därför tänkte jag så här att vi tar nästa vecka ett frågeavsnitt till. Det vill säga nästa vecka kommer kvanthopp också att ha temat fråga-kvanthopp. Så det är så. Markus Rosenlund tackar nu för sällskapet och säger på återhörande, ha det bra, hej så länge!